Vi har ju många låneord i svenskan. Ett av de här orden är från hebreiskan faktiskt. Och det är påsk. Det är bra. Varför säger vi påsk i Sverige? Vad betyder det? Det är väl inte så viktigt, eller? Det är ganska så många som kan det. Upphöj Jesus. Ja, det kunde varit. Frank kan sitta med svaret här naturligtvis. Är det någon annan som... Ska vi få lite bud här? Vad betyder påsk? Mm? Utgången? Ja, det har med det att göra. Gå förbi. Har vi fått här. Engelskan säger ju det är pass over. Skona också, ja. Gå förbi. Så nu ska vi fira gå förbi. Så när du ser påsk så är det pass over, gå förbi. Det är inte liksom att det bara ska gå förbi, att det bara ungefär som nu är det passerat. Utan hebreiska pesach betyder gå förbi. Men för att koppla ihop det här med församlingen så ska vi läsa i Apostlagärningarna kapitel 20 och 28. Jag vet inte, är det någon som har något dyrt hemma? Något riktigt dyrt, kanske inte du ska säga här, men du kan ju tänka på det i alla fall. Du behöver inte berätta vad det är för någonting. Det dyraste du har kanske inte ens är inomhus, det kanske står på uppfarten eller någonting. Men jag har funderat så ibland, om någon skulle göra inbrott hos oss, vad skulle de ta då? Och då tänkte jag, det är ju inte platt-tvn i alla fall, för den är 10 år, den vill aldrig gå sönder, så jag kan aldrig köpa någon ny. Så det är så bara en sån välfärdsproblem man kan ha. Jag vet inte vad du har. Har du något riktigt dyrt? Eller om jag säger så, har du någonting som du har betalat mycket för? Eller någonting som du sparade länge till och så köpte du det för dina sista pengar? Kan du komma ihåg någonting sånt? Jag har lite sådana grejer. Det där kostade mig mycket. En sån här resa kostade mig min hälsa, kan man säga. Men jag kan ju inte säga att det var inte värt det. Jag har ju förlorat många kilo och det kanske klär mig. Jag är väldigt matt och väldigt svag och det har inte varit så roligt. Men jag har sagt att jag har blivit tömd på allt eget och det är bibliskt och det kan vara speciellt. Jag tror att en del förstår vad det betyder. Ingrid har varit jättesvag, töppade nästan av på flyget igår. Men det kanske var flygsjuk också. Blandat med allt möjligt, så skrämmer det nu lite nu som ska resa. Men vi betalar ett pris för mycket. Om jag frågar så här, hur mycket tror ni en fotbollsspelare kostade när jag var liten kille? Vi tar 1974. Vad tror du sen, vad kostade en fotbollsspelare på den tiden? Om de skulle köpa bästa svensken, vad betalade man då? Det var oftast holländare och tyskar som köpte dem. 150 000. Det var astronomiska summor. Man skrev om det i tidningen. Det är fruktansvärt. Det är oetiskt. Idag kostar en fotbollsspelare nästan 200 000. Frank nickar här. Jag tror din son kan berätta för dig att det är 200 miljoner. Ja. Och det är inte de dyraste. Vilken var det dyrast? Vad kostade han? 3 miljarder. Och så köper man Neymar, eller så kan man få lite, jag tror man kan få specialpris, nästan lite rabatt på Zlatan nu. Jag tror att de fick det i USA. Det är lite sletna och de kanske inte är så hela. Men jag kan tänka, man köper Neymar och så blir han skadad efter 12 dagar. Får man pengarna tillbaka då? Nej, inte om läkarkontroller det gjorde. Alltså det här handlar om människors värde, eller hur? Man köper ett hus idag, kostar så mycket pengar. Det värderas på olika sätt. Och sen köper man ett hus i Göteborg så kan man få kanske 10 stycken sådana i Laxenträsk. Jag vet inte om det är sant, Christer, men ungefär. Tror du inte det? Det har många fler. Så det är olika. Nu ska vi se här, vad kostar det församlingen? Vad kostade Guds församling? Ska vi läsa det? Här är priset. Apostlagärningarna kapitel 20, vers 28. 20, 28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det var vad Jesus gjorde. Jesus köpte församlingen med sitt blod. Frågan är, värderar vi det? Tystnaden säger att vi inte gör det. Eller hur? För om någon, jag tänker på när vi fick vara med och köpa tillbaka en av flickorna i Indien som blev såld. Hon hann tack och lov inte utsättas för någonting, men hon hann säljas och någon förstod, oj, hon måste köpas tillbaka. Hon såldes till slaveri, köptes tillbaka till frihet. Jag vet inte hur du skulle uppleva det, om det var din dotter. Eller om det var du själv som såldes och någon köpte tillbaka dig. Under åren av slaveriet i Amerika så var det flera som köpte slavar för att sätta dem fria. Det var fantastiskt. Jag tänker att den känslan av att ha varit slav, man säljs på en marknad och så är det någon som köper dig och du tror bara att du ska byta slaverimiljö och så bara får du vara fri. Du är fri, varför det? Därför att den nya ägaren köpte dig till frihet. Alltså, det förstår, det blir en viss relation av tacksamhet. Jag läste Bibeln här i veckan. Vem älskar Jesus mest? Den som har fått mest förlåtelse. Eller den som förstår värdet av hans blod i pris som han har betalat. Vem var det som var så hängiven att när Jesus kom in i ett rum så bara tog hon sitt hår och smorde Jesus med olja. Och det var en så dyrbar olja så det, jag vet inte om det kanske var en årslön för någon utav den här oljan. Det var en sån tacksamhet till Jesus. Han säger, tänk om vi förstod vad Jesus har gjort för oss. Att han har betalat med sitt blod. Att han har köpt oss tillbaka till frihet. Då skulle vi liksom inte sitta och undra, vad får jag ut av det här livet? Och Gud, jag är lite besviken på det och det. Nej, men det är inte mycket med oss. Så du ska bara, tack Jesus för att du har köpt mig fri. Ja. Sen så kan man ju vara jätte, tycker jag, korkar, förlåt uttrycket, om man blir köpt fri och får Jesus som Herre och han säger du är fri att tjäna mig, du är fri från syndens slaveri och ändå gå tillbaka till syndens slaveri. Men det är också vanligt. Men det vanliga tror jag för väldigt många är att man inte uppskattar vad Jesus har gjort. Därför så behöver vi förstå lite mer utav det här med församlingen och gå tillbaka till gamla testamentet. Följ med mig nu. Nu ska vi gå till församlingen i Egypten. Det står att de var där Guds folk, Israels barn, var där sammanlagt i 430 år. Och nu var det en sånt slaveri och det var som börda för dem. Och de ropade till Gud och Gud sänder en befriare. Och befriarens namn är Moses, som då är en förebild på Jesus. Och hur blev de fria? Hur blir man riktigt fri? Det står så här att Mose går in och så begär han utav farao, som är som en bild på fienden, världshäskarna. Han begär, släpp mitt folk fritt så att de kan fira gudstjänst åt mig i öknen. Alltså friheten hade också ett mål, att prisa Gud, att fira gudstjänst, att tjäna Gud. Så det är inte bara att vara fri, utan målet är att kunna fira gudstjänst åt Gud. Och vad gör Gud då? Då kommer han med plågor. Vad är det här en bild att han ska plåga människor in i befrielse? Nej, det var ju inte Guds folk han plågade. Utan det var för att han skulle visa, Gud skulle visa att han är Herren för Israel. Gud visar också att han är våran Gud. Men jag frågade, vad var det som befriade folket egentligen? Vilken plåga var det som gjorde att farao till slut släppte folket? Vet ni det? Gräshopporna fick ett förslag. Ett jättebra förslag, men det är fel. Groder. Groder är fel, blodet är rätt, det är bra. Det är ju blodet. Ja. Och jag märker på responsen att ni tycker att det här är jättehärligt. Det var blodet. Käre Gud. Det deprimerande blodet. Alltså det var ju liksom inte, nu måste jag förstå vad blodet innebar. Alltså det här är någonting väldigt speciellt. Därför att om man inte förstår Israels historia, tänk att hela tiden skulle man offra. Det var morgon, det var kväll, det var bockar och det var getter och det var lamm och det var blod och så skulle det utgjuts. För utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det här var i deras kultur, det här var i deras vardag. Att hela tiden så slaktade man djur och blod utgjuts. Vi har ju inte det. Vi är ju inte uppväxta så, eller hur? Det är väldigt svårt att förstå. Men så här var det för judarna. Så när Johannes döparen, han är där och så predikar han för sina lärjungar. Och plötsligt så bara stannar han upp. Och så pekar han på en person, en människa, Jesus Kristus. Där står det i Johannes evangelium kapitel 1. Så säger han, se! Så pekar han på Jesus. Där är Guds lamm. Och så tittar de, är Guds lamm? Där är Guds lamm, så pekar han på Jesus som tar bort all världens synd. För det var det de fick reda på, att man offrade lamm för att sona folkets synder. Men bockars blod och lammblod och getablod renade ju ingen från synder. Det var ju symboler av att det skulle komma någon som skulle uppfylla alla de här profetierna, uppfylla alla de här symbolerna, vara det där ultimata offret en gång för alla. Och det var Guds lamm. Och Guds lamm det är... Och därför så tackar vi för hans blod. Halleluja! Amen. Ja. Det var så här, kära Gud, underbart. Och så tänkte jag så här, vilken grej. Vilken upplevelse för lärjungarna och alla dem. Att plötsligt så är han där. Det var Guds son, han är Guds lamm. Om man ska förstå frälsningen, om man ska bli befriad, så behöver man förstå Jesu blod. Under och tecken är jättebra. Men under och tecken befriar dig inte, det frälser dig inte på något sätt, ger dig inte syndernas förlåtelse. Det enda som kan ge dig syndernas förlåtelse och befrielse, det är Jesu. Säg det är. Ja. Så när du undrar, liksom, är jag riktigt frälst? Hur ska du tänka då? Ja, jag kanske ska förbättra mig. Jag ska fråga pastorn, är jag riktigt frälst? Eller jag ska fråga min fru, är jag riktigt frälst? Nej, gör inte det. Utan du ska åberopa Jesu Kristi blod över ditt liv. Ja, hur kan jag säga det med en sån övertygelse? Följ med mig i andra Mosebok. Så står det så här i kapitel 12. Så står det om den första påsken. Och så står det så här i vers 21. Är ni med? Andra Mosebok 12:21. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa i såp, alltså en växt, doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Ty Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna ska han gå förbi Pesach, påsk, och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er, vad betyder den här gudstjänsten? Så ska ni svara, det är ett påskoffer åt Herren. Därför att han gick förbi, Pesach, påsk. Han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han slog egyptierna men skonade våra hus. Då böjde sig folket ner och tillbad. Och Israels barn gick och stad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aron. Första församlingen i Egypten befriades och skonades, benådades från domen därför att man trodde på påskalammets blod. De som inte trodde, tänk att alla hade samma möjlighet. De som trodde på blodet, de som strökte på dörrposterna och alla som stannade i det blodsbestrukna huset. Alla de blev frälsta genom blodet. Så den som tror på Jesu blod, då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Därför att rättfärdigheten grundar sig på Jesu blod, inte på våra gärningar. Det är det här som är frälsningens grund. Så om du har kamp någon gång, vilket jag tror att du har, och undrar, tvivlar på frälsningen, kommer jag att bli, är jag riktigt frälst? Om du är i Herrens hus, om du är i honom, om du är i Kristus, då är du bestruken med hans blod. Och så det kan hjälpa dig att tro. Lägg handen på ditt hjärta. Lägg handen på det, om du liksom vill vara med. Det kan kännas lite konstigt. Så kan du säga så här: tack Jesus för ditt blod som är struket på mitt hjärtas dörrposter. För jag kommer inte under domen. Jag blir frälst genom domen. Och jag är frälst genom Jesu blod. Jag behöver inte vara rädd. Jag behöver bara stanna kvar i huset. Stanna kvar i Kristus. Och veta att jag är frälst. Frälst, frälst! Halleluja! Tack Jesus! Alltså om du redan tror det här och berätta det för någon. Jag vet nästan ingen moment eller ingen stund som är så helig som man berättar för andra om Jesu blod. Alltså du kan berätta, åh Gud har gjort det och Gud har helat mig och jag har känt frid och jag känner glädje. Oh, yeah, wow. Sen, jag tror på Jesu blod. Det kanske inte är så populärt, det kanske inte är så coolt. Nu kan man ju tänka så här, om man ska ha coola, härliga, fräscha gudstjänster enligt Bibeln, så ska de vara grundade på Jesu blod. Jag tänker på det. Jag går långt tillbaka i tiden. Ska vi ha nattmöte eller det är mycket ungdomar. Och så är det en liten äldre predikant, han är i 40-årsåldern, vet jag, 20 år. Sen är det en riktig gamling i 40-årsåldern. Och så har han en gitarr och så här. Och så tar han ett akord och tänker, gode Gud, vad är ungdomskören? Vad är det här för ett möte? Här ska vi ha nattmöte. Alltså det var mycket ungdomar i lokalen. Och så börjar han det här mötet med ett akord och så sjunger han lite skraperöst. O, det dyra Jesu blod. Jag tänker, det är ju min sång. Halleluja. Och så sjunger han och så bara kommer den här atmosfären. Åh, det dyra Jesu blod. Man säger, åh, jag bara sjunger med. Åh, det dyra Jesu blod. Som tvår. Och så bara, wow, som tvår mig vit som snö. Och struntar jag liksom att jag bara är inför Gud. Därför mitt hjärta är blodsbestruket med hans blod. Det här är grunden för alla lovsånger. Allt som är i församlingen. Vi är renade i Jesu blod. Yes. Det här tror jag vi behöver komma tillbaka till våra personliga liv i församlingen. Han har köpt oss. Vi är återköpta. Vi är så värdefulla. Han har gett sitt liv för oss. Jag vet inte hur du tänker, men två killar, den ena heter Mike. Det är lillebrorsan. Storebrorsan kommer inte ens ihåg namnet på, bara det kan vara en sån grej. En hemsk trafikolycka. Och lillebrorsan håller på att dö. Han har förlorat så mycket blod. Men storebror har rätt blodgrupp. Storebror är 8 år. Då är man inte gammal, eller hur? Och pappan frågar honom och berättar att din lillebror håller på att dö. Vi vill att du ger ut av ditt blod för att rädda lillebror. Han funderar en minut. Och så säger han, ja pappa. Så tappar de honom på lite blod. Han vaknar upp på operationsbordet och så tittar han på pappa allting har gått bra. Så tittar han på pappa. Så säger han: när kommer jag att dö? Och då förstår pappan att storebror trodde att han gav sitt liv för sin lillebror. Det tog en minut för honom att bestämma sig för det. Ni förstår att de bröderna kanske hade en rätt bra relation efteråt. Eller hur? Vi talar om Guds son. Vi talar om Jesus. Han visste att han skulle dö. Han visste vad han gjorde. När han naglas fast på korset eller spikas fast på korset, så tänker vi, ja, det var stora spikar, han kunde inte gå ner. Han kunde gå ner som helst. När som helst kunde Jesus bara gå ner från korset. Han kunde ha kallat en legion änglar. Därför att det var inte de här spikarna som höll honom fast, eller hur? Det var den kärleken som han hade till alla som han dog för han skulle ge sitt liv. Och hans blod skulle rinna ut från sidan. Det blodet skulle vara en frälsning för oss. Därför Jesus, han är vårt påskalamm som blev slaktat. Så Guds församling, vi firar inte med påskalamm och bockar och blod. Vi firar Jesus Kristus. Och vi sjunger inte bara tack Jesus för blodet, därför att vi kan ha en daglig rening utav det här. Ursäkta att jag skriker, men ropar. Jag vill bara läsa det här. Jag vet inte om du har några sådana här verser som du citerar oftare än gärna. Jag har det oftare än oftast. Hör det här nu. Här handlar återigen om blodet idag. Blodet för dig idag, påsken nu. På samma sätt som blodet strömmar igenom renande för hela din kropp, så strömmar Jesu Kristi blod renande för hela Kristi kropp ständigt. Inte bara 2 timmar varje vecka på sin nöjd. Och kan jag få rening i Jesu blod? Eller jag går och biktar mig så kan jag få rening i Jesu blod. Om prästen är där och jag kan komma dit. Nej, så här går det till. Att leva i ständig rening i Jesu blod. Första Johannes brev. Johannes första brev. Kapitel 1, vers 7. Är ni med? Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från nästan all synd. Står det så? Om vi lever i ljuset, då renar Jesu blod oss från? Hur mycket är all synd? Är du riktigt säker på det? Men inte just det som du har gjort, eller hur? Ja, ibland är det lättare att tänka om det som jag har gjort, det är rena. Men inte det som hon har gjort. Eller han har gjort. Herre, det kan inte du förlåta dem. Jag skulle vilja se lite hämnd från dig. Jag skulle vilja se lite dom från dig över den människan. Eller jag kanske talar ut den domen istället med min bön. Nej, bort det! För samma blod som renar mig från all synd renar också andra människor som tror på Jesus. Halleluja! Och det tycker jag är fantastiskt. Men så står det vidare. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, alltså som är motsatsen till att säga att vi inte har någon synd. Om vi bekänner våra synder istället för att förneka våra synder. För att förneka våra synder har aldrig frälst någon. Att bekänna andra synder har aldrig frälst någon. Att bekänna sina egna synder befriar oss från synderna. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han, vadå? Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Oh, wow! Hur ska jag kunna bekänna min synd? Det har inte jag tid med. Du kan ju börja med det som du kommer på just nu. Du kanske kan börja med det som du vet bara är fel. Om du håller upp ditt liv och kollar dig i Bibelns spegel och speglar dig i Guds ord varje dag, så förstår du att det finns rätt mycket jag kan bekänna utifrån vad Guds ord säger är sanning om mitt liv, om min själ. Men om du bekänner dina egna synder så blir du fri. Hur då? Genom Jesu blod. Så det är inte bara bekännelse och bikt. Därför så håller det inte med den formen utav tro att bara bikta sig någon gång ibland. Säga till någon vän, jag ska måste lätta mitt hjärta. Att han är en riktig skit och jag också inte ser det heller. Det är jättebra, men vet att hon har gjort det och den har gjort det. Jag känner jag mår dåligt. Inte för att förtala någon men säga det. Inte för att tala illa om någon, men jag också är lite skuld. Jag har också gjort lite fel. Det hjälper dig inte. Kanske 10 sekunder, 5 minuter, för du trampar på någon annan och känner dig lite bättre. Men du säger, Gud, jag har syndat, jag har gjort fel, jag har brutit. Är det här svårt? Är det här svårt? Uppenbarligen är det svårt eftersom vi inte gör det så ofta. Men när vi gör det så befrias vi. Jag kan säga att det här är väldigt bra själavård. Prova den. Berätta om din egen syndskuld, men låt det också renas genom Jesu Kristi blod. Halleluja. Ta emot syndernas förlåtelse i hans namn. Tala med Gud om det. Det är så enkelt. Jag har varit med många gånger. Människor de går ifrån ett själavårdssamtal, ett möte, en predikan eller någonting. Och säger, jag är så arg. Han berättar om alla mina synder jag gjort. Jag är så arg. Jag var på det där mötet, den där husgruppen. Jag bara kände nej. Jag liksom känner inte att jag vill inte gå till kyrkan för jag duger ingenting till. Va? Hur kan du misstolka och missförstå alltihop? Syftet med att du skulle förstå att du hade synd i ditt liv var att du skulle bli av med synden och bli befriad och renad. Halleluja! Inte att du bara skulle bära den vidare. Hur kan jag bli fri? Genom att jag bekänner min synd. Det här är så oerhört viktigt. Jag tror att bland det viktigaste vi kan göra varandra det är att påminna varandra om Jesu blod. Hur många är det här som har haft dåligt samvete bara den sista veckan? En del kom på det direkt. Ja, men jag kom också på en grej. Hur känns det att ha dåligt samvete egentligen? Det är ingen större njutning i det, eller hur? Hur blir man av med ett dåligt samvete? Är det någon som vet hur man blir av med ett dåligt samvete? Säg det. Man ber om förlåtelse, ja. Är det någon som har något ytterligare att säga om det? Hur blir man av med dåligt samvete? Man blir renad i Jesu blod. Man kan få ett rent, har du ett rent samvete? Ja, inte för att jag har levt ett så bra liv. Men tack vare Jesu blod och tack vare att jag har bekänt mina synder. Jag skulle önska att ni alla hade rent samvete. Att alla kunde stå upp och prisa Gud och sjunga lovsång. Att alla bara kunde känna att det är gött att leva. Vi har ett rent samvete. Du kanske har en svag kropp. Du kanske har ett svagt psyke. Men du kan ha ett rent samvete. Du kanske inte har en svettig kropp. Men du kan ha ett rent samvete. Hör du vad jag säger? Alltså det är helt underbart att ha ett rent samvete. Som inte jag själv har fixat. Utan som Jesu blod har fixat över mitt liv. Halleluja. Detta tar inte bort mitt ansvar att göra upp med andra. Det som någon tycker att jag har felat mot dem. Det gör man ändå. Därför att någon annan vill det. Och det behövs. Fick jag sagt det också. Halleluja. Vi ska läsa något mer. Hör det här nu. Tänk nu på Jesus. Tänk nu på lovsången. Jag tror att lovsången gör dig lite beredda. Alldeles strax. Efter jag läst det här bibelordet. Hör här nu om lovsång. Uppenbarelseboken kapitel 5, 9-14. Hör om denna lovsång. Och de sjöng en ny sång. Den var den senaste de har laddat ner på nätet ifrån Hillsong. Nej, det var Bettel. Nej. Nej. Det står, de sjöng en ny sång. Vad är det för sång de sjöng? Är det någon som vet det? Nu ska jag berätta vad det är för sång de sjöng. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta ditt sigill. För du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk. Och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Och jag såg och hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Ni förstår att det går inte att räkna dem. Och det sa med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Halleluja! Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Hör nu lovsången. Honom som sitter på tronen, honom och lammet till och lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Halleluja! Och de fyra varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad. Yes! Lovsångare, ni ska strax få sjunga och så ska jag läsa en profetia ifrån evangelisten Jesaja. Kanske 800-900 år före Jesus har kommit så står det om Jesus. Tänk att han ser det här innan man kände till, innan det har hänt i verkligheten. Och så står det så här, Jesaja kapitel 53, vers 5-7. 53, vers 5-7. Så står det så här om Jesus. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att släktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Vi står upp. Tack Jesus. Tack Jesus. Det finns många vägar till förnyelse. Många vägar att få ett nytt möte med Gud. Men det finns en väg som är grunden för alla de här vägarna. Som är starten som vi också får återkomma till i våra liv. Och det är att bygga våra liv, vår förlåtelse, vår smörjelse, allt som Gud har för oss på Jesu blod. Att återerövra det här kan vi göra genom nattvardsfirande då vi påminns om hur hans kropp bröts ner, hur hans blod utgöts. Men också varje dag tacka honom för blodet. Är det någon som bara just nu bara, nej men nu börjar jag om igen. Eller nu för första gången. Så ska jag åberopa Jesu blod. För första gången eller på nytt igen så ska jag åkalla Herren och tacka honom för vad hans blod har gjort för mitt liv. Därför att dina dörrposterna på ditt hjärta ska bestrykas med Jesu blod. Eller du ska säga, i det här huset, i Kristus Jesus vill jag vara. Här är jag frälst. Och domen går förbi mig. Och då kommer det vara den bästa påsken någonsin för dig. Då kommer det vara frälsningens påsk för dig. Då kommer det vara ett påskalam som du förstår och kan bara känna, ja men det här är ju fantastiskt. Jag ska leva i den här påsken varje dag. Det kommer vara ett helt annat ljus, helt annat liv, helt annan tillvaro. Livet kommer att börja, eller börja på nytt. Inte för att du fixar det till dig själv, utan därför att Jesus har gjort det här genom sitt blod. Om du har tro på det här, så bara lyft din hand just nu. Bara sträck den. Sträck den nu. Herre, du ser dem som sträcker sina händer just nu. Därför att man vill tro av hjärtat och bekänna ditt blod över sitt liv. Herre, du ser dem som sträcker sina händer just nu. Därför att det här var ord. Det här var ord av tro. Och det ska skapa liv i dem.
Jag tackar dig Jesus för att du ser dem som sträcker sina händer men också som sträcker sitt hjärta till dig. Och säger jag tror, jag tar emot Jesus Kristus. Jag tackar dig för hans blod. Så bara säg efter mig nu, jag tror att hela församlingen kan säga i korus. Säg tack Jesus för ditt blod som befriar mig med evig frälsning. Ditt blod som säger nåd över mitt liv. Men också som säger nåd över andras liv. Så att jag också kan förlåta. Och inte ropa hämnd. Utan förlåta. I kraft av Jesu blod. Så vänder jag mig till dig Gud. Och bestryker mitt hjärta. I tro. Med ditt blod Jesus. Tack Jesus för blodet. Tack Jesus för blodet. Jag vill sjunga lovsången om lammets blod. Jag vill leva livet som ett vittnesbörd i kraft av lammets blod. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Bara sjung. Prisa Gud med oss, Bosse.